Ja, vi är ju en tid som är mörk. Så det är inte bara så att det är hösten som är mörk och årstiden, utan det tidsskeendet överhuvudtaget är en tid av mörker som går över jorden. Och jag vet inte om vi ska förfära så mycket över det, eftersom vi alla som är kristna känner till att den tiden kommer. Och vad ska man säga om det? Ja, en kvinna som har fött ett barn förstår det bättre än någon av oss andra. Alltså, man längtar ju till förlossningen, det är klart. Och för hela familjen kanske längtar efter det barnet. Men priset är födselverkarna. De vill man ju helst slippa. Men om det är priset för det nya livet, ja, då är det värt det. Och så är det också när vi ser den här mörka tiden i vår tid över jorden idag. Vi är på väg till det vi längtar efter allihop och vill ha allihop. Och när jag säger ett pris att betala, så kan man ju tro liksom att det är någonting vi kan bestämma själv. Nej, det kan vi inte. Det är liksom inskrivet i skapelseordningen allting, hur det ska gå till. Och så här kommer det se ut i slutet på tiden. Mörkt. Men följt med ljus och hopp för de som är kristna och håller sig till Kristus. För så länge jag håller mig till Jesus, då har jag ingenting att oroa mig för. Men är det så att jag vill gå liksom utanför. Jag tycker mig har upplevt folk som genom åren som väldigt ofta testar hur långt ut från bort ifrån korset kan jag gå utan att ramla över kanten. Men så jag tänker som så, om man en gång mött Jesus, så kommer man bara vilja sträva efter att komma närmare och närmare honom. För det som är världen betyder ju ingenting längre för ändå. Men vi är ju lite olika, sannoliken. I varje fall så finns det saker som jag önskar att vi alla tänker lite på då. Vi har ju varit inne på lite tunga bitar. Förra gången så pratade vi mycket om Herrens återkomst och att kanske inte tiden är så väldigt lång. Att jag hade ändrat lite uppfattning kring en biblisk fråga som jag har stor frid över nu att jag äntligen har gjort. Sen är det som så att man går inte ut hur som helst i etern offentligt, eftersom det kostar någonting. Det är en andekamp. Det är mörka makter som gärna vill tysta alla som pratar om Kristus. Så visst, det kostar ett pris, men man gör det ju för att det är uppgifter man har och för att man vet att det är värt det och att det finns kärlek i ens hjärta. Och den kärlek jag har i mitt hjärta, den säger att jag önskar att tusentals och miljontals bara fick bli frälst och uppleva vår underbara Herre. Det är vad jag helst av allt skulle vilja. Men det är inte jag som bestämmer sånt, men det är en önskan man har. När det gäller oss själva i en mörk tid, så är det inte så att Gud på något sätt har övergivit oss, utan han vill motivera oss, muntra upp oss och förklara för oss både hur tiden är och kanske hur vi själva ska se på verkligheten och oss själva. Och Gud är väldigt noggrann med tankar. Vi ska komma lite till det. Hur vi tänker, hur vi ser på verkligheten, hur vi ser på varandra, hur vi ser på Gud. Gud är inte så riktigt jätteordnad att vi ska vara präktig och duktig och moraliskt korrekt i allting. Det är inga krav som Gud egentligen ställer, utan sådana saker blir möjligen då ett resultat av att man har mött Gud och följer Gud. Men man börjar ju inte liksom med att bli moraliskt korrekt. Man börjar ju med vandringen med Jesus. Då blir man väl moraliskt korrekt så småningom. Men liksom, man måste börja med Jesus. Om ska det bli äkta inifrån och ut, så är det den vägen man har att gå. Och sen, hur värderar vi saker och ting? Där tänkte jag börja ifrån Matteus 16 kapitlet. Matteus 16 och 26 versen. Jag tar bara korta versar nu då. Där står det skrivet så här. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Alltså när vi tittar på vårt eget liv, vad har vi för målsättningar i våra liv? Ska vi bli bäst på den här jorden? Ska vi bli rikast? Vad ska vi bli? Jag som liksom har prövat den delen av livet, jag är väldigt lite intresserad av sånt där, måste jag säga. Min egen tanke att det är bara, hur kan jag få lära känna min Herre och Gud mer och djupare? Det är liksom så är min tanke då. Och sen är jag väl ute i den världen ibland och jag tittar på TV och jag tycker om sport och sånt där. Men det liksom lägger jag lätt bort. Det är ingenting som jag håller mig kvar till. Jag var ju på väg att tappa min själ helt och hållet. Att den har blivit skadad, det vet jag. Men Gud har läkt upp en hel del också genom åren. När man har suttit fast hos djävulen själv, som jag har gjort, då värderar man saker på ett helt annat sätt sen. Man vet verkligen vad det är frågan om. Så jag har fått känna hur det känns att vara förslavad och bunden till djävulen. Jag har också fått upplevt och känna hur det är att få vara hos Herren, Jesus Kristus. Och den frihet som han ger. Det är helt olika saker. Det är som dag och natt, mörker och ljus verkligen. Så när jag lever i den här världen och så finns det mycket som vill pocka på och så. Och för oss så gäller det att tänka på, vad hjälper en människa om jag vinner hela världen men om jag skadar min själ? I vissa översättningar står det, men om jag förlorar min själ? Ja, en fråga att ställa sig. Hur viktigt är det egentligen att huset får rätt färg? Att motorn är reparerad? Ja, det kan vara bra om man ska till sjukhuset någon gång, men hur viktigt är det egentligen med allt jag går och oroar mig och så? Om det kostar för högt pris, om jag måste satsa för mycket energi och kraft på att vinna det som tillhör denna världen, så kommer jag förmodligen att skada min själ. Och det är ju också så att vår Gud själv, i sitt eget ord, nu kommer jag inte ihåg exakt vart det står, men jag vet att det står, att han säger som så, att han föraktar allt som människor ser upp till i denna världen. Så ska man sträva efter sånt? Ja, jag kan inte ge svaren. Jag bara vill att ni ska ställa er frågorna själva. Gud har tänkt någonting annat. Och vad jag helst av allt talar till, det är människor som inte är kristen, men som är sökare då och vill ha svar på andliga frågor. Men Gud vill att jag ska tala till kristna också, som har varit kristen hela sitt liv. Då gör jag ju det. Och det här är ett ord som är väldigt viktigt för befintliga kristna att tänka på lite. Och då läser jag från Romarbrevet 12. Ja, det blir bara andra versen då. Ja, 12 och 2. Romarbrevet. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det första han säger här då, det här handlar ju om vår andliga gudstjänst, att vi ska överlåta våra kroppar som, ja, det är vår andliga gudstjänst helt enkelt. Och sen kommer motivationen. Och anpassa er inte efter denna världen. Ni behöver inte vara vacker, välförserad och klädd i senaste mode för att gå till kyrkan. Gå dit ändå. Tänk på hur Jesus gick. Och lärjungarna. Om ni ska gå upp och möta Gud, jag går hellre upp på berget brukar jag vilja säga. Och gå och möta biskopar och sånt. Ja. Möter man biskopen så möter man en människa. Men gå hellre och möt Gud. Och sen står det så här. När jag är kristen, då vill jag påpeka för oss alla att det är inte färdigt med det. Utan när vi har blivit kristen, då har vi liksom fått körkort kan man säga. När jag tog körkort en gång i tiden, då sa min lärare så här att det här är ju inte ett bevis på att du kan köra. Utan det här bara är bara ett bevis för att du har blivit godkänt att få prova eller fortsätta din egen träning. Det var bra, han sa så. Nu var jag ganska högmodig som många ungar är. Så jag flög av vägen 3 gånger ordentligt första vintern jag hade körkort. Och det krävdes. Och då kom några gubbar fram och slog mig på axeln. Nu kan du äntligen kalla dig chaufför. Det krävs att man kör av vägen 3 gånger innan man fattar att det var det frågan om. Det var deras uppfattning. Jag hade sådana här lastbilschaufförer som nära i släkten. Så de bara applåderar när de hör. Nu har jag flugit dike igen. Jag förkörde ihjäl mig en gång också. Men Gud hade inte tänkt så. Men i varje fall, likadant är det när vi har blivit frälst. Alltså vi har tagit emot Jesus. Det betyder inte alls att vi är färdig. Vi är godkänd. Vi har fått nåd. Vi befinner oss på den väg som bara går inom Guds rike. Jesus Kristus som väg går aldrig utanför Guds rike. Och i Guds rike där det gäller helt andra regler och lagar än vad som gör utanför Guds rike. Så, men i varje fall så är vi fria att närma oss Kristus. Vi är fria att pröva andens gåvor till exempel. Vi är fria att vara glada. Vi är fria att vara frimodiga. Vi är fria att våga säga uppmuntrande ord till varandra. Vi är fria att göra vad gott är i Guds ögon utan hinder. Det var vi faktiskt inte innan. Men nu behöver vi inte längre tänka på vad ska folk tänka om jag gör så här. Eller om jag nu känner, för de tycker att jag är fånig eller någonting. Eller om jag nu upplever liksom att jag har stor nöd för en broder eller syster. Och känner att jag måste åka och hälsa på dem. Ja, men de kommer väl att undra vad jag är för fårskalle. Om jag har några felaktiga motiv eller så. Ja, och så kunde man tänka förut. Men när man har frid med Gud och vet vad gott det är. Då funderar man inte så. Människor kommer att reagera. Naturligtvis. Om det är Gud som har sänt den. Men förmodligen inte på det sätt som jag är rädd att han gör. Så gå istället och pröva. Ha liksom någon nära anhörig drabbas av en stor sorg. Pröva att gå dit. Det kanske är tröst de vill ha. Men de kanske inte orkar initiativet själv. Gör det finkänsligt bara och var inte påträngande. Och gör det i Guds kärlek. Så kommer det liksom att gå bra. Men våga pröva det, för det gör stor nytta sådana gånger. Om någon av er är sjuk. Ja, här står den ska kalla till sig församlingens äldste och bekänna sina synder och så vidare. Då ska de få förlåtelse och han ska bli sjuk och frisk. Ja, det är många människor och många församlingar har inga äldste idag. De har ju någon styrelse. Ja, men Bibeln pratar om äldste. Så vilka ska man kalla på? Jag vet inte riktigt. Men när man är sjuk kan man i varje fall kalla på någon som står i Guds tjänst. Så mycket har jag lärt mig då. Och kommer de då så bekänner man sina synder och så vidare. Så man tar ju tur med det på en gång. Och så ber de trons bön över en. Och så blir man frisk. Alltså vad enkelt. Så enkelt beskriver Gudet. Men alltså när Gud är i farten så är det verkligen så här enkelt. Det är inte svårare än så här. Alltså låter förnyas. Jag menar, hur såg det ut i mitt liv innan jag mötte Kristus? Alltså jag vågade nästan aldrig prata kan jag tala om för er. Svårt för många att tro idag, för idag vågar jag nästan inte vara tyst. Så det blev en stor förändring. Alla mina svordomar försvann. Jag hade inte ens bett om det, men alltså mitt språkbruk innan jag var kristen, ja det var inte alls något kul att lyssna på. Men det var det som var normalt i mitt liv innan. Det bara försvann. Jag bara upptäckte en dag, det kom en kille då på torken jag låg på då, så frågade, hör du, har du blivit religiös eller kommer så här lite få, skulle förenjuka mig? Nej, varför tror du det? Jag vågar inte, jag hade kanske inte blivit kristen än, när jag var på väg, jag sökte, jag läste Bibeln men jag smög med henne. Ja, men du har inte svurit en enda gång på en vecka här, säger han. Det hade han märkt, inte jag. Då kom jag på, ja men så är det ju. Men hur gick det till då? Ja, Gud låg ju bakom det naturligtvis. någonting i tankevärlden börjar förändras. Alltså där det var hopplöst så vet jag att allt hopp finns. Där det var mörkt, där jag var intränad och tänkte att den här är bara mörkt. Så vet jag nu att det är fullt av ljus här också. Jag behöver bara dra upp gardin lite. När jag liksom har lärt mig att se liksom att det här är en helt omöjlig människa, så har Gud visat mig att här är det fullt med möjligheter. Och så vidare och så vidare. Alltså, sinnets förnyelse. Hur står det skrivet här? Och anpassar inte efter den här världen, utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi ska inte anpassa oss efter denna världen. För vi blir som världen är om vi gör det. Utan vi ska låta oss förvandlas. Och när vi låter oss förvandlas, alltså att möta Kristus, innebär att jag säger ja till en förvandling av mig själv också. Genom sinnets förnyelse sker stora delar av den förvandlingen. Det är en normal gång när det pratas i de här termerna. Det kan ju Gud göra underverk och sånt där också, men genom sinnets förnyelse. Och vad är då sinnet för någonting? Ja, vilka är våra sinnen? Det är smak, lukt, känsel, syn, hörsel. Många har ett sjätte sinne, säger de, men jag vet inte. Nåväl. Alltså de organ vi har för att förnimma vår verklighet och vår situation. Vi upplever om det är kallt eller varmt. Vi upplever om maten är salt eller söt. Eller vi upplever liksom om marken bär med vår känsla. Om vi går ut på en myr så... Jag lärde att han kliver på bara. Men vi andra, vi kanske prövar först. Liksom sätta ut fötterna om det bär. Men i varje fall... Och vi har våra sinnen till det. De är anpassade för denna värld. Men om vi får dem förnyade, så kommer vi kanske att uppleva och se någonting annat. Med hjälp av samma sinnen till och med. För varför skulle annars sinnena förnyas för? Ja, vi ska bara se en större verklighet än den vi har sett hittills. Och när du möter Gud, så får du verkligen se att det är en mycket större verklighet. Mycket större möjligheter. Mycket mer nåd, mycket mer kärlek än vad du någonsin kan tänka dig. Det är obeskrivligt egentligen. Och om ni bara får se en enda liten millimeter av himlen och överleva det, så kommer ni att kunna leva på det resten av era liv. Det är outsinligt det som finns. Det är underbart. Och det finns. Alla försök att beskriva det misslyckas, för vi har inte de orden helt enkelt. Det är allt för underbart. Men genom sinnets förnyelse så kan vi redan i det här livet kunna pröva vad som är Guds vilja. Alltså vi behöver den här förnyelsen bara för att liksom förstå vad som kan vara Guds vilja. Jag menar, om jag tar mig själv som exempel igen då. Jag som alkoholist, jag tyckte väl en sak att det var gott att göra så här. Som kristen förstår, men det var ju rent ont att göra så där. Idag tänker jag annorlunda. Jag gör inte på samma sätt längre. För sinnet var förnyat. Och då är förändras tankarna också. När jag gick ett tag och tänkte som så att jag är bara en skräphög, en spillra bland mänskligheten, en dynga som katterna släpar in ungefär. Ungefär då gick jag och kände inför mig själv. Ja, då tror väl jag det. Jag hade inte upplevt sinnesförnyelse, och så hade kanske min verklighet talat om för mig att jag hade varit, för jag hade ju betett mig väldigt illa mot många människor och mot samhället. Det är klart att jag gick och tänkte så med själv. Jag dolde den väl, men jag tänkte ändå så. Ja, men idag tänkte jag inte så. Idag så vet jag att jag är älskad. Jag är älskad. Jag är extremt älskad, så jag var värd att dö för. Och Jesus har ju visat det, för han har ju gjort precis det. För mig och för dig och för er alla andra. Och när det kommer tankar om att jag skulle vara värdelös och oduglig, ja, då tänker jag ungefär som Gud gör. Vad kräver Gud av folk? Det är klart, om han vill att jag ska göra något övermäktigt, då måste han ju hela mig ge mig styrka till det först. Då. Och det gör han ju inte. Alltså får jag liksom ro i den situation jag har. Jag behöver inte gå och känna mig oduglig. Jag är fullt värdefull. För att liksom Gud frågar ändå inte efter mina prestationer. Däremot hur jag tänker påverkar den andliga verkligheten mer än vad mina handlingar kanske gör. Så om jag tillhör till exempel en grupp människor som konstant och alltid, så en grupp av 100 personer, bestämmer sig för att nu ska vi träffas och vi ska tala illa om den och den personen, tänka illa om man och allting, så kommer vi att bjuda in ett mörker över den personen. Det är magi. Men om jag liksom inte gör så, utan jag tänker gott om mig själv till att börja med. Och jag behöver inte tänka gott om mig själv. Det är svårt att göra det om man liksom kanske har förkastelsekänslor. Men jag behöver inte göra det heller. Jag kan försöka lära mig förstå att hur tänker Gud om mig? Ja, om jag läser Bibeln på en dömande sätt så kommer jag tro att han fördömer mig. Men då läser jag Bibeln med fel glasögon. Jag måste kanske ta på mig Nya Testamentets nåderika glasögon för att se liksom vad ordet pratar om och hur Gud är. Och när jag då börjar försöka förstå hur Gud tänker om mig, då förändras ju hela min syn på mig. För Gud har rätt. Jag är inte den som kan vara uppstudsen mot Gud, bara för att jag har en annan åsikt än han. Om Gud och jag har olika åsikter, då är det Gud som har rätt. Alltid. Och jag måste börja med. Så om det är så att jag känner mig oälskad, och Gud säger, jag är älskad. Om Gud säger så, då är min känsla fel och lögn. Men Gud är rätt. Jag är älskad. Min känsla av att jag skulle vara oälskad, det är en lögn som djävulen liksom lyckas peta in i mig emellanåt. Lyssna inte på djävulen. Lyssna på Gud så får du vara bra. Tankarna är väldigt viktiga. Och jag vill använda ett bibelord till för att visa det. Och då är det Filipperbrevet 4 och 8. Där står det så här. För övrigt bröder och systrar också då. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Alltså, vad är det vi ska tänka på? Alltså, någonting som jag måste tänka lite på emellanåt, det är att hur många gånger ska jag hålla på att prata om mörktid? Det vet ju alla människor att det är redan. Jag måste vara lite försiktig med sånt. För det är ändå inte det vi ska tänka på. Men man lägger ut liksom en verklighetsgrund att så här ser ut situationen för oss. Men tänk på din Gud i himlen. Så länge jag är här på jorden. Det är det rätta budskapet. Tänk på han som har dött för dig på korset. Tänk på han som har offrat sitt liv på dig. Tänk på Jesus Kristus som har gått i förväg och just nu håller på att bereda rum mot just dig. Till och med det. Tänk på han. Tänk på allt gott som finns där. Och är det så att du inte riktigt förstår vad som är gott och sant? Ja, men låt dig då förnyas. I dina tankar genom sinnesförnyelse. Lär känna Gud lite mer. Vidga dig lite själv. Och förstå att Gud är mer än vad du tror. Tänk på allt sånt. Så tankarna är väldigt viktiga. Sen är det ett bibelord där vi kommer att avsluta med. Och det är Kolosserbrevet. Det är egentligen ett sammanhang som man ska prata med till arbetsgivare och arbetstagare. I modern tid. Men det finns mer betydelser i det. Men Kolosserbrevet 3 och 23. Från 23 versen då står det så här. Vad ni än gör det av hjärtat. Så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Alltså, om man läser verserna innan här. Här påminns vi alltså. Gör det ni gör av hjärtat. Herren Jesus Kristus är den som ska ge er lön. en dag får man lön. Gör det för Kristus skull, inte för människors skull. Och om man läser in mer kring det här med hjärtats inställning till saker, så kan man gott och väl säga så här, att när du gör någonting, gör det helhjärtat. Gå inte och splittra upp det liksom i 8 åtaganden. Gå inte och splittra upp det när du ska göra någonting helhjärtat. Alltså, gör då det. Ska du arbeta liksom denna dag, gör det helhjärtat. Morgondagen får bära sin egen börda. Du behöver inte gå och planera och bekymra dig för allting som ska ske imorgon. Du vet inte ens om morgondagen kommer. Så behåll istället all kraft för denna dag och den uppgift du har att göra idag. Gör det helhjärtat. Men när du gör saker och ting, gör det av hjärtat. Inte som en robot. Liksom lev dig in i det, var engagerad i det. Om det så är ett vanligt jobb. Alltså det här skrivs alltså till de som var slavar. Märk väl. Det är det den här maningen är till. För det står så här: ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt. Inte som ögontjänare för att ställa in er hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det här är en Jesus Kristus ni tjänar. Så ni som råkar arbeta mot en arbetsgivare som inte är så väldigt kristen, gör det helhjärtat. Så länge han inte kräver att ni ska riva kyrkor och förstöra Guds tempel och så vidare. Gör det helhjärtat. För det är Herren Gud ni tjänar. Det är inte honom ni tjänar. Den där arbetsgivaren, han råkar vara ett redskap till Gud. Hur obarmhärtig han är mot er ändå. För Gud har ju lovat att han ska försörja dig hela ditt liv. Och nu kanske Gud har valt liksom att just din arbetsgivare är den som ska ha försörjningsbördan. För att du ska ha pengar att leva av. Så gör det hela helhjärtat. Det kan vara Gud bakom det. Och om du gör det för Kristus, så vill jag påminna om Josef i Egypten. Som betjänade farao. Och som hade Gud med sig på allt sätt. Trots att han tjänade den herren, alltså farao, som tyckte sig vara solguden själv och så vidare. Hade Guds ande med sig och tydde drömmarna och vart hög inom det systemet. Han gjorde det helhjärtat för sin Gud. Inte för farao. För sin Gud. Och han vägrade att släppa Gud. Och så småningom så till och med fara och lärde sig att respektera det. Och så kan vi gott göra vi också. Ute på arbetsmarknaden som tyvärr kräver väldigt mycket av oss idag. Idag är det så höga krav om ni jobbar så att ni kanske inte hinner med era egna barn och era egna familjer riktigt. Ja, tyvärr. Jag vet inte om, jag har inget svar på de frågorna. Det kanske går att lösa på något sätt. Men i varje fall, så ser verkligheten ut. Och, men jobba ändå helhjärtat. När ni inte kan göra det längre, gå därifrån då. Sök ett jobb där ni kan lägga ert hjärta i. Om ni så är slavar. Och sen står det också så här att en förmaning till herrarna också då, kanske arbetsgivarna då. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Har jag en obarmhärtig och hård arbetsgivare? Ja, de kommer att få stå till svars inför Gud om också. Så att låt Gud sköta det där. Och ser du till att du tjänar Gud istället och gör det helhjärtat. Det kanske inte är liksom så att allting som vi tvingas göra är så riktigt korrekt. Men vi bestämmer inte över allting heller. Det finns vissa saker i vårt samhälle som vi nästan måste göra, även om Gud säger någonting annat. Är du tufft nog att orka, så stå emot. Men är det så att du liksom inte klarar av att stå emot, ja, gör det då för Kristi skull. Om din arbetsgivare eller herre kräver det. Gör det för Kristi skull, där du är. Men tala inte om det för den andra herren. Tjänar du Gud? Och låt dina tankar sväva kring det här. För när du går liksom i en svår situation i ditt liv. Tänk då på Gud. På arbetstiden. Tänk på Gud. Det blir din bön till Gud. Han kommer att lyssna på det. prata med Gud i ditt inre. Lär dig att dina tankar är kända inför Gud. Vartenda ord som jag ännu inte ens har uttryckts känner Gud till i förväg. Så väl känner Gud dig. Så använd den situationen, för tankarna är det som kommer före ordet. Du behöver inte gå och tala om allting för arbetsgivaren. Tala med Gud i tankevärlden. Han hör dig och det är Gud som kan förändra allting. Men lär dig att tänka rätt. Lär dig att skilja på vad som är gott och ont. För det är inte som vi tror alla gånger. I Jesu Kristi namn. Amen.